Kapitel 3. Mystik och mystagogik. Den som försöker fånga kärnan i den spiritualitet som spirade ur den egyptiska vildmarken i ett teologiskt system lägger snart märke till att den jagat efter vind. Den mystika teologins centrum är nämligen ordlöst. Ordens plats i den mystika teologin är inte att uttrycka sanningen, utan att som ett hjälpmedel bland andra peka ut en riktning som leder bedjaren att själv upptäcka vägen till sanningen. Den mystika teologins kärna är den transformativa bönen. Bedjaren förväntas inte ta till sig en världsbild, utan snarare genom bönen ta sig bortom sin världsbildshorisont flera gånger. Den mystika teologin utgör nycklar som är tänkta att användas i olika situationer. Ja, inte bara mystikens praktik utan också dess teologi kan karakteriseras av att vara metodisk, pedagogisk och anpassad till personerna den utläggs för. Snarare än att uttrycka sanningar utgör den mystika teologin verktyg för att nå fram till de sanningar som inte kan uttryckas med ord. Den mystika undervisning som Origenes tog över från Clemens av Alexandria lärde att det i Bibeln vilar ordlösa mönster under bokstävernas yta. Denna uppfattning, att Bibelns skatter av insikt inte var omedelbart tillgängliga för var och en, var något man hänvisade till Bibeln själv för att finna stöd för. Aposteln Paulus skriver exempelvis i Andra Korinthierbrevet att insikten finns i anden, inte i Bibelns bokstäver i sig. Ja, bokstaven dödar, men anden ger liv. Paulus utvecklar här ett känt faktum att det gamla testamentets hebreiska texter var skrivna med konsonanter, i ordrötter till vilka läsaren själv behövde foga vokaler genom läsningen. Läsningen gjordes nämligen traditionellt inte i det tysta, utan det handlade om ett uppläsande med röst. Läsaren behövde vokalisera, alltså andas liv i konsonanterna, för att bibeltexten skulle kunna uppfattas. Detta bär en mystik insikt, att det är genom anden som bibelns mening görs tillgänglig. Utan andens närvaro framträder inte ordens inre betydelser, utan är beslöjade. Men för den som släpper taget om tankarnas och språkets värld och instiger i det andetag som är andens rörelse i oss, lyfts slöjan av. Och de som gör så förenas därvid till en och samma gudomliga avbild. Clemens av Alexandria uttryckte processen som att gå från tro till kunskap, från pistis till gnosis. Detta var något bedjaren själv var tvungen att uppnå. Ja, var och en behövde själv beröras av mysteriets transformativa ljus, då det inte kan förklaras för någon annan. Det är i denna mening den kristna religionens centrum kallas en hemlighet eller ett mysterium. Ett grekiskt begrepp som betyder att undanhålla eller att dölja. Inte i meningen att det är något som undanhålls av någon för någon annan, utan i den meningen att även de som uppbär insikt om mysteriet saknar möjlighet att förmedla det genom att klä det i ord. Hur mycket jaget än får mysteriet uttalat och förklarat för sig är det som en slöja där. Vilken hindrar jaget från att se det fördolda ljuset på andra sidan? Clemens förklarade att lärarens uppgift inte var att lära ut trossatser eller dogmatik som om de vore svaren i sig, utan snarare att valla eleven, initianden, eller på grekiska mystikos, så att hon själv intuitivt kunde börja uppfatta ljusets dragningskraft och upptända av andens kraft dra skynket åt sidan. Säkerligen var ett av huvudskälen till att man skapade kloster just att göra personlig undervisning möjlig. Det fanns pedagogiska poänger med att reservera olika lager av undervisning för människor som var i olika utvecklingsfaser och avstå från att ge all undervisning direkt. Detta speglade Jesu egen pedagogik, men också kyrkans undervisning i övrigt. I den tidiga kyrkan var det exempelvis bara de döpta som fick närvara i kyrkorummet vid mässan. Dopkandidaterna fick gå ut innan nattvardsbönerna skulle börja, varvid kyrkorummets dörrar stängdes och låstes. Undervisningens pedagogiska och kyrkligt ordnade steg mot att leda kandidater till insikt i mysterierna kallades ibland i den tidiga kyrkan för mystagogik. Origenes skrev uttryckligen att även om vissa delar av kyrkans tradition är öppna för även de odöpta att ta del av, måste talet om vissa saker reserveras för kyrkans inre liv. Om någon efter att ha tagit emot nattvardens mysterium inte kunde ta emot dess innebörd rekommenderade teologen Hippolytus av Rom att biskopen som kyrkans huvudsakliga mystagog skulle ta personen åt sidan och enskilt vägleda till den för världen oåtkomliga insikten. Clemens, Origenes, Evagrios och de flesta andra i den efterkommande traditionen kring hjärtats bön delade uppfattningen att resan mot de ordlösa mysterierna kunde karakteriseras som en rörelse med ett antal mystagogiska steg. Bedjarna passerar faser, vilka uppvisar stora likheter sinsemellan. Traditionen har huvudsakligen beskrivit tre olika utvecklingssteg, men även andra upplägg förekommer, som hos Dionysios Areopagiten som tänkte sig 3x3, alltså 9 steg. Evagrios talade om att mystiken först är i en fas av rening, därefter upplysning och sist förening. 3 steg som vart och ett korresponderade med dels människans kropp, hennes själ respektive ande. Den som granskar ordningen för de 3 stegen ser dock att dessa till viss del skiljer sig mellan de olika uttolkarna. Ibland tycks det bara vara namnval som skiljer sig, men i andra fall är det rätt tydligt att man faktiskt uppfattar att de bakomliggande erfarenheter som de 3 stegen motsvarar är olika. Mysterierna är dock de samma. I bästa fall skulle uppstigandet äga rum i dialog med en lärare som kunde avgöra vilken typ av undervisning kring den inre bönen, vilka texter och annan aktivitet som skulle passa bäst, baserat på var eleven var i utvecklingen, elevens personliga konstitution och livssituation. Ett tidigt exempel på detta var just Evagrios, som på grund av att han hade så många munkar att vägleda skapade standardiserade undervisningsmaterial till de 3 utvecklingsnivåerna. I bästa fall skulle uppstigandet äga rum i dialog med en lärare som kunde avgöra vilken typ av undervisning kring den inre bönen, vilka texter och annan aktivitet som skulle passa bäst, baserat på var eleven var i utvecklingen, elevens personliga konstitution och livssituation. Undervisningsfrön som skulle få blomma ut längre fram förlas redan i den inledande undervisningen, något traditionen kallar inkubation. Men man väntade tills de 1 stegen var avklarade innan man valde att lägga uppmärksamheten vid dem, då man ansåg att de skulle distrahera munken eller nunnan från den nödvändiga grundundervisningen. Men också för att de formuleringar som hörde till den högre undervisningen lätt skulle kunna missförstås eller kanske till och med väcka anstöt. I ett ställe hos Paulus reflekterar han kring att vissa saker som han insett genom sina himmelsfärder inte kan eller får uttalas till de som inte ännu nått fram till deras andliga höjd. Vi kan också dra oss till minnes Abba-poemens attityd till lämpligheten i att tala om den hädangångne och mytomspunne Abba Sisoes, då samtal om dennes andliga undervisning inte passade att yttra sig om hur som helst. De främsta bland de kristna mystikerna hade redan från första början resonerat så att även om mysteriets kärna är ordlöst och trots sin enkelhet något svåråtkomligt är det ändå närvarande i hjärtat hos alla kristna, om än obemärkt och fördolt. Alla kristna har Kristus eftersom de inlemmats i Kristi kropp genom det som på latin kallas sakramenten och på grekiska mysterierna, och därtill genom Kristi fördolda närvaro i tron och hela kyrkans liv. Det finns faktiskt de inom traditionen som till och med skulle avstå från att dra en gräns mellan de som medvetet anser sig vara kristna och den övriga mänskligheten, och istället säga att det fördolda mysteriet redan är närvarande i alla, och att alla inom sig bär en kallelse att låta detta mysterium, Guds förening med människan som redan vilar i deras hjärtan, få blomma ut och förhoppningsvis i trons allt starkare visshet nå en förtröstan på att allt redan är löst. Ändå skulle kanske någon, i ljuset av hur den mystika teologins centrum är ordlöst, kanske undra hur det kan komma sig att så många av de mystika teologerna skrev så mycket av till synes rent allmän dogmatisk teologi. Vi var inne på den här frågan redan i inledningen till föredraget och gav där ett svar, men ska nu återvända till frågan ett varv till. Ett annat svar är nämligen att dessa mystika teologer ville ta teologiskt ansvar inte bara för klosterlivet utan också för det breda kyrkolivet, för alla. Även om de uppfattade orden som begränsade för att uttrycka mysteriets kärna, hade ändå orden en roll att ringa in var i mysteriet faktiskt skulle sökas. Och den vägledningen borde inte förbehållas enbart munkar och nunnor. Även om dogmatik för någon kan tyckas stå i tråkighetens tjänst, är det ändå vägmärken mot mysteriet. Genom exempelvis dogmatiken kring Gud som världens skapare drogs en linje mot de så kallade gnostiker som tänkte sig att en ondemjurg, en ondlägre gud, skapat världen, och mot de som menade att kroppen och världen inte var något av värde. Att avstå från att dra sådana linjer hade kunnat öppna dammluckor till världsförakt i kyrkan, något som tyvärr ändå lyckades sippra in på sina håll. Vad gäller kyrkans teologiska reflektion kring hur det förhåller sig med Jesu gudomlighet och mänsklighet var det viktigt för de mystika teologerna att kyrkans lära inte var i strid med klostrens erfarenhet. De mystiker som hade gett sig ut i vildmarken bar ju den radikala målsättningen att den gudomliga närvaro som i Kristus var förenad med den mänskliga också skulle komma att gälla dem själva. Föreningen mellan Gud och människa stod inte att finna enbart i teologiska reflektioner kring en historisk person som levt några 100 år tidigare, utan främst genom den personliga erfarenheten av denna förening i ens eget väsen. Det blev mycket viktigt att kyrkans dogmatik inte motsade denna erfarenhet. Mötet med Gud i hjärtat är grunden för det stora mysterium som är den ständiga bönens frukt, gudomliggörelsen. Att själv bli delaktig i det som traditionen ofta sammanfattat med orden Gud blev människa för att göra människan till Gud. Redan i rörelsens linda i den egyptiska öknen fanns det personer som allmänt ansågs ha instigit i gudomliggörelsen, däribland Abba Makarios, egyptiern. För vissa inom protestantiskt präglade miljöer kan talet om gudomliggörelsen som mystikens väsen kanske uppfattas som främmande. Men som vi ska se var sökandet efter gudomliggörelse inte något som några få allt förvågade mystiker i den tidiga kyrkans historia eftersträvade, utan ett genomgående tema inom all mystik knuten till hjärtats bön, även senare i dess protestantiska form. I presentationen listas uttalanden från många av kyrkans stora teologer kring gudomliggörelsen.